lantbrukare och tar studenter från Ingelstadgymnasiet nästa vecka. Och innan dess hörde vi alltså rektor Katrin Blad härifrån Mjölkgården i Kyletorp utanför Växjö.
Gosha Stechman, P4 Kronobergs reporter, var det som rapporterade därifrån. P1-morgon fortsätter. Roligt att ni är med oss. Fortfarande en och en halv timme till ungefär håller vi på här. Ekots nyheter får vi klockan 8. Julia Brynolfsson, då handlar det om tullar mot Ukraina bland annat.
Ja, EU återinför ju dessa inom kort, och det handlar även om turerna kring Trumps omstridda tullar.
Sen ska vi höra om fenomenet klämdag. Det är ju en sån idag. Vissa är lediga, andra jobbar. Vi frågar en expert på arbetsrätt vad som egentligen gäller. Vilka är lediga och vilka är inte lediga? Vi jobbar på här. Vi ska höra om förorenat vatten i Storbritannien också, som där politiker sätter press på vattenbolagen. Ett av dem har fått en rekordbot över 1,5 miljard kronor. Det där kommer vi höra om i Ekonyheterna också. Klockan 8.
Hackare kom över ritningar över Stockholms centralstation. Nu finns de tillgängliga att ladda ner. Intresset för att rusta lantbruket i händelse av kris eller krig är stort. Större än vad myndighetens ekonomiska stöd ser ut att räcka till. Och Storbritannien sätter press på vattenbolag efter att allt för mycket förorenat vatten släpps ut i floderna. Ekot fredag morgon. Ja, Trafikverkets ritningar över centralstationen i Stockholm stals vid ett dataintrång i april och ligger nu tillgängliga på Darknet för vem som helst att ladda ner. Oskar Wilhelmsson är informationsansvarig på koncernen Spark Group som äger elföretaget Kraftkisarna som blev hackat.
Det är ett allvarligt dataintrång som har skett. Liksom. Så att vi tar ju detta på största allvar för att som jag nämnt här tidigare, både titta på situationen som har uppstått och hur vi liksom kan hantera det utifrån från det som har skett från alla inblandade parter. Så fort den kommer till källa så hanterades ju liksom situationen utifrån de rutinerna vi har. Jag har tyvärr inte svarat exakt på när informationen nådde oss eller hur, på vilket sätt vi kunde se att det hade skett.
Det är hackergruppen Dragonforce som i april stal över 100 gigabyte data från Kraftkisarna. Mängder av dokument med information kopplat till deras uppdrag och deras kunder har nu lagts ut på Darknet, den del av internet som kräver en särskild webbläsare för att kommas åt och som ofta används för kriminell verksamhet. En av Kraftkisarnas kunder är Trafikverket, och deras sekretessbelagda ritningar över Stockholms centralstation finns bland de läckta dokumenten. Ekot har tagit del av ritningarna. Där ser man centralstationens bangårdar med detaljer om ström som säkerställer att växlarna är isfria under vintern och information om var dagvattenbrunnar finns och kabelrännor och andra eldetaljer. Ritningarna utfärdades 2019 och sekretessklassades med motiveringen att informationen skulle kunna användas för att skada viktig infrastruktur om den kom i orätta händer. Men enligt Gustav Wallheden, säkerhetschef på område investering på Trafikverket, ser myndigheten annorlunda på sekretessen idag, även om man tycker att det är allvarligt att läckan skett.
Det är ju naturligtvis inte bra, men vi har gjort en menbedömning utifrån hur vi ser på ritningarna idag. Och med den nya säkerhetsskyddsanalysen vi har på Trafikverket så gör vi bedömningen att ritningarna, om de skulle lämnas ut, inte hade varit sekretessbelagda.
Och varför inte då?
Därför att den nya säkerhetsskyddsanalysen som vi har visar på att den formen av information är inte längre av en sån stor betydelse att den behöver vara sekretessbelagd.
Säger Gustav Wallheden på Trafikverket till reporter Isak Krona. Tullsamtalen mellan Kina och USA är lite fastkörda enligt USAs finansminister Scott Bessent. I en intervju med Fox News säger han att man kommer behöva hålla fler samtal inom de närmsta veckorna och att det kan behövas ett telefonsamtal mellan USAs president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping. Igår pausade också en domstol i USA det stopp för tullarna som infördes tidigare i veckan. Trumps tullar gäller alltså tills vidare. Och inom kort kommer EU återinföra tullar mot Ukraina i och med att det nuvarande avtalet löper ut i nästa vecka. Ett dråpslag mot det krigsdrabbade landet, anser den liberala EU-parlamentarikern Karin Karlsbro.
Att man går tillbaka till restriktioner, kvoter och tullar ger sammantaget den här chockeffekten.
Kort efter Rysslands fullskaliga attack 2022 enades EU och Ukraina om ett nytt avtal där man tog bort tullar mot Ukraina för att stödja landets ekonomi. Successivt har kritik mot denna frihandel vuxit fram, särskilt bland europeiska bönder som känt sig pressade av Ukrainas enorma jordbrukssektor. Nästa vecka, den 5 juni, löper avtalet ut. Det innebär höjda tullar och nya kvoter för Ukrainas jordbruksprodukter. Enligt Ukrainas regering kan detta minska deras intäkter med 3,5 miljarder euro per år. Liberalen Karin Karlsbro, som ansvarar för frågan om ekonomiskt stöd till Ukraina i Europaparlamentet, är mycket kritisk. Hon riktar särskild kritik mot den europeiska jordbrukslobbyn, där svenska LRF ingår via paraplyorganisationen Copacoceca. De har motarbetat frihandeln och bedrivit en rent Ukraina-fientlig politik, tycker Karlsbro.
Under lång tid, extremt aggressiv lobbyism.
Men EUs bönder köper inte Karin Karlsbros beskrivning av verkligheten. Budskapet från dem är att EU riskerar att försvaga sin egen jordbrukssektor om man inte reglerar handeln med Ukraina. Och Kristina Furustam, som är internationell expert på svenska LRF, tycker att villkoren i det ursprungliga avtalet med Ukraina också är gynnsamt för Ukraina.
Så jag tror man lite gör en höna av en fjäder faktiskt. För det här frihandelsavtalet som man går tillbaka till, det är ett väldigt långtgående och kraftfullt frihandelsavtal.
Si Holmgren, Stockholm.
Och Andreas Liljeheden i Bryssel.
Vi vänder blicken mot Budapest i Ungern. Där pågår just nu den internationella högerpolitiska konferensen CPEC. Och när Ungerns premiärminister Viktor Orbán öppnade konferensen så var det med stridsvilja mot den europeiska liberalismen.
Bryssel rabolta el. Kisiklatta jövönket. Az Európa jálom helyett ma egy rémálmot kapunk.
Bryssel har rånat oss. De har trampat på vår framtid. Idag har vi istället för den europeiska drömmen en dröm om en dröm, sa Orbán i sitt invigningstal. Om någon i Bryssel fram tills nu bar på förhoppningar om att man medelst hot och ekonomiska straffåtgärder kuvat Viktor Orbán och hans ständiga hot och vägran att ställa sig i EU-ledet, så måste hans öppningstal igår kommit som en smärre kalldusch. Inför hundratals konservativa gäster från hela världen presenterade Orbán sin vision för Europa. Och han vill, som han uttryckte det, göra Europa stort igen. Med en patriotisk fyrpunktsplan som går emot det mesta Bryssel vill.
Először is békét akarunk. Nem kell új keleti front, ezért nem kell Ukrajna Európai Uniós tagsága sem.
Vi vill inte ha en ny östfront och vi vill därför inte att Ukraina blir medlem i EU. Och vi vill inte ha gemensamma skatter, inte gemensamma lån och inte ha en central ekonomisk kontroll, sa Orbán. Milan Jelovic, Budapest.
I Charkiv i nordöstra Ukraina har minst 9 människor skadats i samband med ryska drönarattacker i natt. De flesta av dem i ett mindre samhälle utanför staden. Men även centrala Charkiv anfölls i vad som av stadens borgmästare beskrivs som en omfattande drönarattack. Och flyglarm utlystes också i flera andra ukrainska regioner. Sverige igen. Intresset för att göra lantbruket mer tåligt för kriser och krig är stort. Det här märks när Jordbruksverket delar ut sitt nya stöd i år till bönder och yrkesfiskare. Och enligt myndigheten vill många säkra sin gård mot exempelvis elbortfall. Karin Nalbin är mjölkbonde i Mullsjö.
Vi ser ju att det är ett ändrat världsläge. Vi måste kunna hålla igång våra gårdar. Och det kan vi till viss mån redan som det är. Men ska vi bibehålla produktionen så krävs de här satsningarna.
Ja, intresset för att göra lantbruket mer tåligt för kriser och krig är stort. Jordbruksverket delar i sitt nya stöd ut 124 miljoner kronor i år för detta till bönder och yrkesfiskare, men har fått in ansökningar på nära en halv miljard. Enligt myndigheten vill många säkra sin gård mot elbortfall genom att skaffa reservkraftverk eller batterier eller bygga större lager av till exempel konstgödsel och diesel. Men flera bönder som Ekot varit i kontakt med vill inte berätta vad just de sökt för eller skulle kunna tänka sig söka för eftersom lantbruket är hårt drabbat av stölder. Karin Albin.
Som det ser ut så brukar ju de här stöderna vara offentliga. Det blir väldigt lätt för dem som vill hämta diesel och se var de här stora dieseltankarna har beviljats någonstans. Så att det hade ju varit väldigt bra med en sekretess på de här.
Enligt Kristina Nigell på Jordbruksverket har inga stöd beviljats än och myndigheten utreder sekretessfrågan.
Det här kan vara saker som är stöldbegärliga, så det har vi med oss in i den analysen. Det kan ju vara att det blir vissa restriktioner på vad man kan få ut för information, absolut. Men vilken nivå det blir på det vet jag inte.
Kristina Nigell på Jordbruksverket, reporter Henrik Damberg. Två tonåringar har häktats misstänkta för att vara inblandade i en sprängning i Hisings Backa i Göteborg förra veckan, skriver Göteborgs-Posten. Det exploderade i en trappuppgång i ett flerfamiljshus sent på kvällen, men ingen person skadades. Däremot blev det materiella skador. De två misstänkta nekar till att ha varit inblandade. I Storbritannien ska det största vattenbolaget betala böter motsvarande 1,5 miljarder svenska kronor för flera olika regelbrott, bland annat för att ha släppt ut för mycket förorenat vatten. Och smutsiga floder, det är ett stort problem i landet.
The dirty, filthy sewage water and the kind of clear river water around it.
Tidningen Telegraph har filmat hur smutsigt brunt avloppsvatten rinner rakt ut i ett vattendrag. En vanlig syn i brittiska floder. Reningsverken är dåligt underhållna och vattenbolagen får därför i extrema lägen släppa ut orenat avloppsvatten.
I don't know if you can see it on the video, but I can definitely see bits of toilet paper. I can see some on the surface there. So there's the swans eating from sewage. I mean, what more can you really say?
Men vad som är tänkt som en nödlösning inträffar ofta. Det saknas kontroll av de privatägda vattenbolagen som sätter vinsten före miljön, menar James Wallace på kampanjgruppen River Action, som jag träffar in till Themsens brunaktiga vatten.
Well, it's all a lack of regulation. The water industry has been effectively marking their own homework. They've been regulating themselves and they've been doing it very, very badly and dishonestly.
Regeringen hotar med strängare regler. Chefer på vattenbolag ska kunna dömas till fängelse, meddelade miljöminister Steve Reed nyligen.
Water bosses who break the law over pollution could face up to 2 years in jail. That is real teeth for the regulator and for the legal system.
Häromdagen utdelades rekordböter. Thames Water får betala mer än 1,5 miljard svenska kronor för att ha släppt ut för mycket förorenat vatten och för att ha gett aktieägarna för stora utdelningar. Granskningsmyndigheten Ofwat skriver att bolaget svikit kunderna och misslyckats med att skydda miljön. Äntligen, säger James Wallace på River Action, men det behövs mer offentlig styrning av bolagen och politikerna måste fortsätta att ligga på.
We all have a right to use our river and it's up to the government to make the industry to sort out this mess and prioritize our health first.
Pontus Mattsson, London.
En ny bedövningsmetod som ska minska smärtan vid insättning av preventivmedlet hormonspiral har hittats av svenska forskare. För en del så gör insättningen väldigt ont, som för 22-åriga Elsa Wolters.
Alltså jag kom så tydligt ihåg när hon tog tag i den där livmodertappen. Alltså det kändes som att det gick en iling genom hela kroppen och det får jag faktiskt rysningar på när jag tänker på, för jag blir så här, fy. Det gjorde bara fruktansvärt ont.
Elsa Wolters grät när hormonspiralen sattes in. Knappt ett år senare behövde hon ta ut den. Den hade hamnat snett.
Jag satt där i gynstolen så bara totalt bröt jag ihop och bara så här, nej, alltså jag klarar inte det här igen. Det funkar inte.
Hon erbjöds lustgas av gynekologen.
Och då kändes det lite bättre, men jag var sjukt nervös.
För de allra flesta är smärtan hanterbar, men vissa kan få extremt ont när en spiral sätts in. Och det finns idag ingen effektiv smärtlindring.
Så här ser den ut. Så den är ju väldigt tunn och liksom böjlig.
Helena Kopp-Kallner håller upp en plastslang. Hon är överläkare och forskare på Karolinska institutet och slangen, den har använts i en studie som testar en ny bedövningsmetod vid spiralinsättning. Med den sprutas lokalbedövning in i livmodern.
Väldigt, väldigt långsamt, bara med syfte då att bedöva livmodern och inre modermunnen när vätskan rinner ut.
150 unga kvinnor lottades. Hälften fick lokalbedövningen, hälften saltlösning. Resultatet? En större andel av tjejerna som fick bedövning tyckte att smärtan var tolerabel än de som fick placebo.
Vi tycker att vi är de första som har liksom verkligen tagit fram en metod som är just tolerabel. Det vill säga att kvinnorna tycker att den är helt okej att få. Och samtidigt så faktiskt minskar vi smärtan.
En annan mer omfattande studie av samma bedövningsmetod granskas just nu för publicering. Men Helena Kopp-Kallner kan säga att även den visar fina resultat. Elsa Wolters säger att det hade känts tryggt om det funnits bättre smärtlindring.
Hade jag vetat att det fanns en sån där bedövning, jag hade 100% tagit det. Absolut, jag hade inte tvekat.
Reporter Sara Nuder. Idag får landets södra och mellersta delar molnigt väder och tidvis regn eller skurar som passerar österut och når ostkusten under eftermiddagen. I norra Norrland ökar molnigheten söderifrån. Allmänt mellan 13 och 18 grader. I sydost, där solen kan titta fram, kan det bli närmare 20 grader under dagen. Nu, Pet Morgon, Elias Wahlberg.
Vi har just inlett denna fredag i maj som ligger insprängd mellan två för många lediga dagar. Röd dag igår ju och så lördag imorgon, en så kallad klämdag. För vissa då en extra ledig dag, chans till långhelg och för andra en helt vanlig arbetsdag. Vi har med oss Mikael Hansson som är docent i arbetsrätt vid Uppsala universitet. God morgon.
God morgon.
Är det här en arbetsdag för dig som docent på Uppsala universitet eller är det egentligen en ledig dag?
För mig kommer det vara en arbetsdag. Lärarna kan vara lediga om det går att ordna med schemat i övrigt, så är det sagt.
Så vad är egentligen en klämdag?
Det är väl som sades, typiskt sett en dag mellan en röd dag och en annan ledig dag. Alltså en fredag mellan en torsdag som är röd dag till exempel.
Och rent arbetsrättsligt då, vad gäller? Ska den vara ledig? Ska man jobba?
Det finns inga särskilda arbetsrättsliga regler om klämdagar. Det är inget begrepp i lagstiftning eller så, utan finns det regler så finns de i överenskommelser, i kollektivavtal till exempel, ofta lokalt på arbetsplatsen.
Vi ska lyssna på några personer som vår reporter Gustav Holmberg träffade i veckan och pratade om just det här med klämdagar, hur man hanterar den här dagen. Vi hör pensionären Anders Nimhed först.
Klämdagarna är mycket bra. Och man kan ta ledigt.
Brukade du ta ledigt innan du blev pensionär?
Ibland och ibland inte. Jag hade inte liksom den valfriheten, men när jag kunde så gjorde jag det.
Vad jobbade du med då?
Jag jobbade i statlig tjänst.
Har du klämdag nu på fredag?
Ja.
Hur känns det?
Underbart.
Får du jobba in den dagen då?
Nej, jag är min egen så att jag bestämmer lite själv.
Ja, vi har klämdag.
Får du jobba in den då?
Nej, den blir som en ledig dag bara.
Ibland, det beror på om du passade eller inte. Antingen tog jag en sån semester eller också fick jag jobba in den. Men det beror på vilka det var, för ibland så fick vi en klämdag. Vi fick några per år.
Och har du klämdag på ditt jobb?
Nej, det har vi inte på mitt jobb. Men vi lediga röda dagar och det är alltid bra.
Skulle du vilja ha klämdag?
Jag känner inte riktigt behovet av det på mitt jobb. Ja, nej. Jag klarar mig utan det.
Några röster där som vår reporter Gustav Holmberg fångat. Mikael Hansson, ja, vad säger du om det här? Det låter som att det är lite godtyckligt, lite oklart vad som gäller. Men det står då kanske inskrivet i folks kollektivavtal.
Det kan det ju ofta göra, tror jag, när man har reglerat på det där sättet. Sen kan det säkert finnas andra lösningar, mer eller mindre etablerade praktiker på enskilda arbetsplatser eller så.
Men slipper man jobba då så är det oftast en present från arbetsgivaren då, eller?
Det kan det kanske vara, men jag tror att det är vanligare att man jobbar in den på annat sätt eller så, särskilt om det är kollektivavtalslösningar. Så jag tror att det är mer sällan en present från arbetsgivaren på det sättet.
Just det. Går det att säga något generellt? Har du koll på det? Vilka det är som jobbar och vilka som är lediga? Finns det olika syn på det där i olika branscher eller så?
Det gör det säkert, men det tror jag inte någon har någon övergripande koll på det sättet, utan de som måste jobba är väl grupper som så att säga, alltid måste jobba också på röda dagar, alltså vård och omsorg, ni som håller igång public service och sånt där. Men sen tror jag det varierar ganska mycket.
Ja, precis. Men myndigheter då, service därifrån, kan man förvänta sig att de ska hålla öppet?
Att myndigheten på något sätt håller igång, det kan man förvänta sig. Men det är säkert ofta så att man har lite mer ledigt, att man inte har riktigt samma fart på verksamheten en klämdag.
Har det alltid varit så här, eller hur länge har de här klämdagarna varit så här lite omdiskuterade och vissa jobbar och vissa jobbar inte?
Det verkar uppstå på 60-talet ungefär i takt med att lördagarna blir arbetsfria dagar. Då verkar klämdagsfenomenet uppkomma på det här sättet. Och det blir de i kollektivavtal då fram till det blir reglerad arbetstid i början på 70-talet.
Just det. Tack så mycket. Mikael Hansson som är docent i arbetsrätt vid Uppsala universitet om denna fredag i maj, alltså som är en så kallad klämdag. Vi är glada att ni lyssnar, vare sig ni gör det på väg till jobbet eller om ni gör det hemifrån, att det här har blivit en ledig dag då helt enkelt. Vi ska ta det som ni kanske har hört om i nyheterna. I Storbritannien, många floder där är svårt nedsmutsade, till och med farliga att bada i. Kampanjgrupper över hela landet kräver förändring och att politikerna sätter press på vattenbolagen. Och tidigare i veckan kom en smäll för ett av dem, Thames Water, som fick en rekordbot på över 1,5 miljard kronor.
Where we are here by Westminster, the water is literally filthy. I mean, it is full of rubbish. It is a dirty brown colour, and it's the same way all the way up to its headwaters, hundreds of miles upstream.
Vi står vid floden Themsen inne i London och James Wallace från kampanjgruppen River Action tittar ner på det som flyter förbi i det brunaktiga vattnet. Tomma chipspåsar, pappmuggar, plastglas, godispapper och mycket annat skräp.
The whole river is dying thanks to a combination of predominantly sewage pollution, a little bit of industrial pollution and some agricultural pollution, all of which is resolvable if the government cares.
Floden dör, avloppsvatten och utsläpp från industrier och jordbruk ligger bakom det mesta. Men det går att förändra, säger James Wallace, som vill att kontrollen av reglerna skärps.
What we need to see here is not just leadership in terms of political statements, but we need it and put into practice with budget and policy and law enforcement.
Det är farligt att bada i många floder. Reningsverken är underdimensionerade och dåligt underhållna, klarar inte av att ta hand om allt avloppsvatten. I extrema lägen har därför vattenbolagen rätt att släppa ut orenat avloppsvatten, men vad som är tänkt som en nödlösning har blivit allt vanligare.
Oh, there it goes again. The dirty, filthy sewage water and the kind of clear river water around it.
Här har tidningen Telegraph filmat hur smutsigt vatten från ett avlopp spolas rakt ut i ett vattendrag.
I don't know if you can see it on the video, but I could definitely see bits of toilet paper. I can see some on the surface there. So there's the swans eating from sewage. I mean, what more can you really say?
Vattenbolagen drivs sedan lång tid tillbaka i privat regi. Kampanjorganisationerna menar att vinstintresset har fått gå före hänsyn till miljön. James Wallace säger att bolagen i princip kan reglera sig själva.
Well, it's all a lack of regulation. The water industry has been effectively marking their own homework. They've been regulating themselves and they've been doing it very, very badly and dishonestly.
Det är ovanligt att några hårda straff delas ut till bolag som bryter mot reglerna, men regeringen lovar att reglerna ska skärpas.
Water bosses who break the law over pollution could face up to 2 years in jail. That is real teeth for the regulator and for the legal system.
Miljöminister Steve Reed meddelade nyligen att chefer på vattenbolag som bryter mot reglerna ska kunna dömas till fängelse.
But there will finally be accountability in the water sector for what's happened to our waterways.
Landets största bolag, Thames Water, har länge varit i skottlinjen. Stora utsläpp, dålig ekonomi i bolaget kombinerat med rekordbonusar till höga chefer har lett till upprörda känslor på många håll. Thames Waters vd Chris Weston lovade nyligen bot och bättring när han fångades av Sky News efter att han först frågats ut av politiker i parlamentet.
Do you want to say sorry?
I said I'm sorry that the service that the customers receive, it's not where we would like it to be. Everyone is very committed in Thames to trying and sort it out. So Absolutely, I'm sorry of the service some people receive, but it will absolutely get fixed.
Häromdagen kom en rekordbot. Thames Water får böta mer än 1,5 miljard kronor för att ha släppt ut för mycket förorenat vatten och för att ha gett aktieägarna för stora utdelningar. Granskningsmyndigheten Ofwat skriver att bolaget svikit kunderna och misslyckats med att skydda miljön. Äntligen, säger James Wallace på River Action. Men politikerna måste fortsätta att ligga på. Det behövs mer offentlig styrning av vattenbolagen. Simmare, surfare, fiskare. Alla måste få tillgång till floderna.
We have a right to swim, as do all communities, whether they're swimmers, whether they're stand-up paddleboarders, rowers, dog walkers or anglers. We all have a right to use our river, and it's up to the government to make the industry to sort out this mess and prioritize our health first.
Pontus Mattsson, London.
Här är Stockholm, fredag. What took you so long? Varför dröjde du? Den frågan ställde BBCs programledare häromdagen till Israels tidigare premiärminister Ehud Olmert efter att Olmert skrivit en artikel där han anklagar Israel för krigsbrott i Gaza. What took you so long? Samma fråga hade kunnat ställas till Merz, Macron, Meloni, Malmö Stenegard och Starmer som de senaste 2 veckorna fördömt Netanyahu och kallat Israels krig och belägring av Gaza oacceptabelt. Vindpustarna efter kappvändarna blåser nu till storm när västledare rusar för att ställa sig på rätt sida historien. En dag, när det inte längre är förknippat med någon personlig olägenhet att kalla en sak för det den är, så kommer alla att alltid ha varit emot detta, skrev en arabisk författare. Ehud Olmert svarade inte direkt på BBCs fråga om varför han dröjt, men reagerade med en indignation som kan översättas i "Men ska du kritisera mig nu när jag har varit så modig?" I artikeln i Haaretz skriver Olmert att det är regeringen Netanyahu som är Israels inre fiende, medan Macron, Merz och Meloni är Israelvänner, inte antisemiter, vilket de stämplas som. Världen förstår oss inte. Världen har glömt 7 oktober, säger man. Men världen förstod. Och Israel hade hela världens sympati efter den grymma 7 oktober-massaken. Det skulle dröja till maj 2025 innan världens ledare tyckte att Israel gått för långt i Gaza. Och innan Israels egen fredsrörelse kunde börja tåga i demonstrationer med bilder på barn som dödats i Gaza av israeliska bomber. Men i israelisk tv visas inte de lemlästade barnen eller de gråtande mammorna när de vaggar sina döda barn i vit liksvepning eller Gaza som ett plockepinn av rasmassor. Israels självbild som offer har djupa rötter i utrotning, antisemitism och arabisk aggression. Men som en kritiker sa, sällan har det funnits en militär ockupation där ockupanten beskriver sig som offer. Och ett uttryck för denna självbild hörde jag i Israel för en tid sedan när tidigare fredsaktivister talade om hur illa gisslan behandlats i Gaza och sa att under nazitiden så fanns det ju ändå tyskar som hjälpte judarna. Det gjorde inte palestinierna i Gaza. De ansåg alltså att palestinierna som levt under israelisk ockupation, som var belägrade, bombade och utan mat och i vissa fall ändå vågade demonstrera mot Hamas, att de borde ha hjälpt gisslan. Avhumaniseringen av palestinier i Gaza började inte i maj 2025 utan i oktober 2023 när ledande israeliska politiker kallade palestinierna djur, när Israels president sa att det finns inga oskyldiga i Gaza och när försvarsministern sa "Jag har givit order om total belägring, ingen el, ingen mat, inget bränsle. Jag har släppt alla spärrar. Gaza kommer inte att bli som förr. Vi kommer att förstöra allt." Och nu, när allt är förstört, tycker omvärldens ledare att Israel har gått för långt. What took you so long? Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
I kväll gör rapparen Yasin sin första egna spelning i Sverige på 9 år när han kliver upp på scenen på Brännbollsyran i Umeå. Och det här är en bokning som fått kritik. Yasin är ju tidigare dömd för förberedelse till människorov och för grovt vapenbrott. Så är det rätt eller fel att låta honom uppträda? Vi frågade några stockholmare.
Jag tycker inte man ska framhäva sånt typ. Alltså man typ normaliserar det ganska mycket att rappare
får liksom straff och sånt och det är liksom ingen bryr sig om det. Men det känns som om någon artist som sjunger pop kanske hade varit med om en straff, då blir det en stor grej. Men om det är en rappare, typ ingen bryr sig.
Det är inte något problem om att han uppträder, som sagt, för att det finns andra plattformar som lägger ut hans musik och det kommer inte vara någon skillnad. De kommer oavsett lyssna på honom, det kommer oavsett vara folk som kommer supporta honom och sponsorer kommer fortsätta, för han har redan blivit så pass stor.
Ja, men jag bryr mig inte, de får göra vad de vill så länge folket gillar det.
För jag hade aldrig gått på någon som är cancelled, eller jag fattar inte varför de inte är cancelled än om de gör olagliga saker, om du förstår vad jag menar. För vad ska jag lägga mina pengar för att gå och se någon som är kriminell?
Reporter här var Nishtman Irandust. På vår hemsida sverigesradio.se/p1morgon kan ni höra både arrangören som bokat Yasin och kommunen då som valt att sluta sponsra Brännbollsyran på grund av detta. I ett samtal från tidigare i morse alltså. Ja, klockan den har närmat sig, den närmar sig 8:30. Vi ska snart höra mer om Trumps tullar. Lite förvirrande vad som egentligen händer med dem. De har stoppats och sen har det stoppet pausats. Om 10 minuter ungefär så kommer vi att fördjupa oss i detta. Nu är klockan 8:30 och vi ska få en sammanfattning av Ekots nyheter.
I Charkiv i nordöstra Ukraina skadades minst 9 människor i natt i samband med ryska drönarattacker. Även centrala Charkiv anfölls i vad som av stadens borgmästare beskrevs som en massiv drönarattack. Trafikverkets ritningar över Stockholms centralstation som stals vid ett dataintrång hos ett elföretag i april har nu lagts ut på Darknet och på ritningarna syns en rad tekniska detaljer. Trafikverket säger till Ekot att läckan är allvarlig men att ritningarna inte skulle omfattas av sekretess om de lämnades ut idag. En 15-årig pojke åtalas misstänkt för mord på en man i 30-årsåldern som skedde på en gångbana i Norrköping i slutet av mars. Det uppger åklagarmyndigheten. Mannen ska ha utsatts för omfattande stickvåld. Den misstänkte och offret kände inte varansen tidigare. Intresset för att göra lantbruket i Sverige mer tåligt för kriser är stort. Jordbruksverket delar i år ut 124 miljoner kronor i stöd till bönder och yrkesfiskare, men har fått in ansökningar på nära en 500 miljoner. Och enligt Jordbruksverket vill många säkra sin gård mot exempelvis elbortfall. Storbritanniens största vattenbolag Thames Water har fått rekordböter på motsvarande 1,5 miljard svenska kronor för att ha släppt ut för mycket förorenat vatten och för att ha gett aktieägarna för stora utdelningar. Granskningsmyndigheten Ofwat skriver att bolaget svikit kunderna och misslyckats med att skydda miljön. Och i Frankrike kommer all rökning från 1 juli förbjudas på platser där barn kan vara, som exempelvis i parker och utanför skolor. Det säger landets hälso- och familjeminister som menar att friheten att röka upphör där barns rättighet att andas frisk luft börjar. Nu över till dig, Filip Ramqvist.
Med ekonomiekot. Och först ut är en färsk BNP-siffra. Svensk ekonomi krympte med 0,2% under det första kvartalet jämfört med kvartalet innan. Väntat var att bruttonationalprodukten skulle växa med 0,1%. Investeringar i byggnader och anläggningar minskade mest enligt Statistiska centralbyrån. Uppåt gick istället varu- och tjänsteexporten. Nu om de gruvor som EU pekat ut som strategiskt viktiga i Sverige. De är omstridda lokalt. Det kan alltså bli svårt att både leva upp till EUs förordnande och svensk lag. Maria Pettersson, professor i miljö- och naturresursrätt på Luleå Tekniska universitet, följer frågan.
Naturligtvis kommer det ju att bli en utmanande situation att försöka få ihop det här.
Ja, när EU nu vill bli mer självförsörjande av råvaror riskerar andra intressen att få stå tillbaka. Tre av de 47 projekt som pekats ut av EU som strategiskt viktiga finns i Sverige. Och alla är omdiskuterade, inte minst lokalt. Det handlar om återvinningsprojektet Northvolt Revolt i Skellefteå som gått i konkurs tidigare i vinter. Talgas grafitgruva i Kiruna som kommunen sagt nej till om de inte får ekonomisk ersättning. Och LKABs arbete med sällsynta jordartsmetaller som bland annat innebär en ny gruva på mycket känslig mark för renskötseln i Kiruna. Utpekandet innebär bland annat att deras tillståndsprocesser får ta max 2 år och 3 månader och så får de bättre möjligheter att få pengar. Men annars så är det meningen att de ska följa svenska lagar. Både miljöorganisationer och samiska organisationer oroar sig nu för att bli överkörda.
Tanken är ju inte att man ska göra det från EUs sida då. Det är ju väldigt svårt att säga om hur det faktiskt kommer att bli.
Och reporter var Erika Sundén. Jerome Powell, chefen för den amerikanska centralbanken Fed, har haft ett möte med landets president Donald Trump. Under mötet ska Trump återigen ha tryckt på att Fed måste sänka räntan. Enligt Vita huset ska Trump ha sagt att Fed gör ett misstag att man försätter USA i ett underläge gentemot Kina och andra länder. Centralbanken svarar i ett uttalande att alla beslut om styrräntan fattas utifrån inkommande data, utifrån, citat, noggrann, objektiv och icke-politisk analys, slut, citat. Tullsamtalen mellan Kina och USA är lite fastkörda enligt USAs finansminister Scott Bessent. I en intervju med Fox News säger han att man kommer behöva hålla fler samtal inom de närmaste veckorna och att det kan behövas ett telefonsamtal mellan Trump och Xi Jinping. Igår pausade också en domstol i USA om det stopp för tullarna som infördes tidigare i veckan. Trumps tullar gäller alltså tills vidare. Något som syns på Asienbörserna, där Tokyobörsen har gått minus 0,9%, Shanghai minus 0,3% och Hongkong minus 1,5%. Och nu lite reklam.
Nu ska det avgöras om Facebook och Google ska tvingas kapa av några av sina mest värdefulla grenar.
That's what this case is about.
Men det finns en stor joker i leken.
With this administration, we're all gonna have to wait and see.
Hittills har Trump pendlat kraftigt mellan hyllningar och hot.
Facebook, I think they've come a long way. I watched it. The man was very impressive. Weirdo! He's a weirdo.
Och frågan är om jättarnas monopol snart är förbi ändå. Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radio Play.
I eftermiddag i appen och i P1 imorgon 11.35.
Filip Romqvist med Ekonomiekot. Den här morgonen, Stefan Nordberg, Vetenskapsradions nyheter. Du ska förklara begreppet New Space.
Ja, den svenska rymdbranschen hänger inte med när rymdekonomin växer. Den kritiken framfördes nyligen på mötet Rymdforum. Och det handlar om New Space.
I have taking it as kind of a personal crusade to try to help people here understand what new space is and how it works. Because if you understand those two things, then it becomes quite clear that it isn't happening here in Sweden.
Rymdingenjören Aaron Dinardi, en av de inbjudna talarna på Rymdforum, har gjort det till sin uppgift att förklara för folk vad new space är. För det händer inte här, och han menar att vi skulle ha nytta av om det gjorde det. New Space är ett nytt sätt för stater att köpa in rymdtjänster. Förut köpte staten in grejer som företagen byggde, men New Space behåller företagen ägandet och säljer en tjänst.
And so the companies are building things, but the company retains ownership of it and they own and operate that thing to perform an activity in space, the result of which is the service that's being bought by the customer.
Som när SpaceX säljer transporter till den internationella rymdstationen. Men varför måste vi i Sverige följa det konceptet? Vill man bara forska i rymden som vi gjort förut, ja då kan man fortsätta som vi gjort. Men vill man vara med i den ekonomiska utveckling som rymdsektorn genomgår nu, ja då finns det ett beprövat sätt som funkar, och det är New Space.
The question isn't do we need a Swedish approach, the question is what outcome do you want?
Reporter Camilla Widebeck. När många oroar sig för hur det ska gå med forskningsnationen USA efter Trump-administrationens sanktioner mot Harvard och andra universitet så gör toppforskaren inom kemi, Pernilla Wittung Stavshede på Chalmers, något överraskande. Hon flyttar från Sverige till USA med sin forskning om orsaker bakom Alzheimer och cancer.
De bästa vill till USA. Och så har det varit länge. Som jag sa, så var det när jag var ung, men så är det fortfarande. Och även om vissa är lite rädda den här våren och nu att flytta till USA, så påverkar inte det den stora massan. Än i alla fall.
Men nu hör vi ju väldigt många oroliga röster. Tror du att det kommer att fortsätta vara så här bra?
Jag vet inte. Jag hoppas att det här är en tillfällig nedgång. Men det är skrämmande det som händer i USA. Och det är ju, alltså det är ju mer än bara lite små problem. Alltså akademisk frihet och det här med att forskare inte får sina federala pengar. Alltså det kan slå väldigt hårt om inte det här ändras.
Lena Nordlund intervjuade. Och mer om varför denna forskare väljer att flytta till USA hör du i Vetenskapsradion 12.09 eller redan nu i appen SR Play. Nästan hälften av unga britter mellan 16 och 21 vill hellre leva i en värld utan internet, enligt en undersökning utförd av Storbritanniens nationella standardiseringsorgan.
Det låter lite extremt. Jag är inte säker på att de riktigt förstår vad det innebär, om jag ska vara ärlig.
Så säger Måns Jonasson på Internetstiftelsen om resultaten.
Det är ju en sak att tänka att man kanske skulle leva ett liv utan smartphones och kanske också de nackdelar som många upplever med sociala medier. Men att leva helt utan internet, det skulle innebära att välja bort väldigt mycket.
Men han ser en liknande trend bland unga i Sverige i Internetstiftelsens återkommande årsrapport.
Det finns en ganska stark rörelse att säga att sociala medier till exempel tar för mycket tid. Så ungefär 40% av svenskarna i vår undersökning säger att de känner att de slänger bort för mycket tid på sociala medier.
Och i Sverige är det främst unga som påverkas negativt av sociala medier. Vilket stämmer överens med den brittiska studien där nästan 70% uppger att de mår sämre efter att ha använt dem. Måns Jonasson ser det här som en motreaktion på digitaliseringen och menar att pendeln nu kan vara på väg åt andra hållet.
Så är det väl många som nu upplever baksidor och därför kanske vill dra lite i bromsen.
Reporter Elsa Östlund. Som att resten efter en nästan 3000 år gammal stad från Maya-civilisationen har upptäckts i Guatemala, vilket Ekot rapporterade om tidigt i morse. Fyndet omfattar bland annat ett kanalsystem och en 33 meter hög pyramid. Staden som fått namnet Los Abuelos är enligt forskarna en del av en tidigare okänd urban triangel tillsammans med två andra samtida bosättningar.
Det var Stefan Nordberg med Vetenskapsradions nyheter. Vad händer egentligen med Donald Trumps handelstullar? Det är rörigt i den frågan just nu. Natten till torsdag kom beskedet att domstolen för internationell handel stoppar de breda tullarna, de 10% på EU då till exempel. Ett beslut som sen pausades av en appellationsdomstol och nu väntar nog bedömning från högsta domstolen. Tidigare i morse pratade jag med Fredrik Bergman Evans som är jurist och expert på amerikansk konstitutionell rätt och han beskrev läget just nu.
Ja, det var, man får säga att det här var ett rejält bakslag för Trump-administrationen. Handelspolitiken och tullarna är ju en väldigt viktig del av den andra Trump-administrationen. Och det här domstolsutslaget kan man säga drar undan mattan för en stor del av alla de här tullarna. Och att det här blir en juridisk konflikt, det beror på att den amerikanska grundlagen har som utgångspunkt att det är kongressen som ska fatta beslut om handelstullar. Och sen så har kongressen då i olika då lagar gett begränsad beslutanderätt till presidenten och bland annat då för ekonomiska nödlägen. Och det är med den här lagen om ekonomiska nödlägen då som Trump då har fattat beslut om tullar då. Både då de här generella tullarna mot egentligen hela omvärlden som är väl på 10% och sådär, men också de här väldigt specifika tullarna mot Kanada, Mexiko och Kina som egentligen handlar om att Trump anser att det finns ett problem med att det väller in knark över gränserna, att han menar att de här länderna ligger bakom det. vad handelsdomstolen säger i den här domen som jag tycker är särskilt viktigt och som är särskilt problematiskt för Trump, det är att man säger att man får inte använda tullhotet som en så att säga, politisk utpressning av andra länder att göra som USA vill. Mm. Och det är ju lite så Trump använder de här tullarna. Så att ett stort bakslag med långtgående konsekvenser för Trumps handelspolitik, och det skapar ju en enorm oreda. Så att en överdomstol pausar det här beslutet, det var nog rätt väntat ändå.
Ja, okej, okay. Men den här det har ju då pausats det här beslutet av stoppet på tullarna. Har du hunnit se hur man argumenterar för att det händer nu?
Ja, det är just nästan på rutin man fattar ett sånt beslut. Alltså att nu har ju det är ju en domstol i första instans då som har stuckit ut hakan rejält då och sagt att alla de här tullarna i praktiken är olagliga, och Trump-administrationen skulle få 10 dagar på sig att, så att säga, ta bort tullarna. Mm. Och sen har sådana här beslut kan ju då överklagas både till en appellationsdomstol och ytterst till högsta domstolen, och med tanke just på att första instansrättens dom kan ju få väldigt långtgående konsekvenser. Trump-administrationen hävdar ju då att det här drar undan mattan för flera pågående förhandlingar med andra länder, och det försvagar USAs möjlighet att kunna få igenom olika avtal med andra länder. Så att man, så att säga, vädjade då till appellationsdomstolen att pausa det här i avvaktan på överklagande, och det var rätt väntat att man skulle göra det. Så att man har inte den här pausen, det är inte att domstolen slutligt har tagit ställning till att de här tullarna ska få fortsätta, utan det är bara i avvaktan på överklagandeprocessen.
Okej, och kommer det här landa hos högsta domstolen?
Ja, det kommer det säkert göra. Det är en stor del av Trumps politik hamnar ju i domstolsprocesser, och ytterst blir det högsta domstolen som bestämmer. Och skälet till att vi ser så många rättsprocesser, det är ju för att Trump tänjer väldigt mycket på de juridiska gränserna för vad presidenten får göra.
Mm. Vad gör du för bedömning då? Går det att göra någon sån redan nu om vad högsta domstolen kommer att landa i? Alltså, är det troligt att de följer den här då, domstolen för internationell handels bedömning av de här?
Det är jättesvårt att säga i nuläget. Jag tror att det finns på en hel del punkter så kommer nog överdomstolarna modifiera det som första instansrätten har sagt. Det här med att man inte får använda tullar som ett påtryckningsmedel mot andra länder, det tror jag är lite långtgående att säga. Men som utgångspunkt så tror jag att högsta domstolen kommer inte ta ifrån presidenten möjligheten att besluta om tullar, men möjligtvis sätta vissa begränsningar jämfört med vad Trump kanske skulle vilja ha. Det tror jag är den mest sannolika utgången.
Okej. Här i studion finns också Elisabeth Koppelman. God morgon, välkommen hit.
God morgon.
Du är makroekonom på banken SEB med fokus på just USA. Din reaktion på det här beskedet, vad innebär den här ryckigheten som vi ser?
Ja, men ryckigheten är ju besvärlig både för administrationen men också för aktörer i ekonomin. Vi ser ju en av de största skadeverkningarna från tullarna som vi ser det. Det är ju att företag och konsumenter inte vet vad som gäller, och det gör att man skjuter på beslut. Man väntar med att fatta beslut om investeringar, man väntar med att fatta beslut om anställningar. Och det här lägger sig som en våt filt över ekonomin.
Mm. Och just den här ryckigheten. Alltså, blir du ändå glad då du ser att det gör försök att stoppa det här med följden då att man inte alls vet vad som kommer att ske? Det är ändå bättre än att det står helt klart att de här höga tullarna blir kvar.
Alltså ett dilemma med just den här användningen av den här nödlagstiftningen är ju att det har gett Trump väldigt stor frihetsgrad att fatta beslut om tullar utifrån eget huvud och växla väldigt, väldigt snabbt. Så att om det är så att hans möjligheter att fatta beslut om tullar utifrån just den här nödlagstiftningen begränsas, så kommer ju administrationen att tvingas till ett mer disciplinerat förhållningssätt. Så att vi tror ju att det kommer att vara tullar oavsett, för det finns en massa andra lagrum som man kan utnyttja, men kanske att den här liksom impulsiva och mest extrema tullbesluten, om det begränsas så vore det ju positivt för ekonomin.
Det pågår ju förhandlingar just nu också mellan USA och en rad länder, nya handelsavtal som man hoppas få till. Vad händer med dem om nu tullarna stoppas eller blir annorlunda på något sätt? Vad tänker du om det?
Ja, men för motparterna så ökar ju det här ytterligare osäkerheten om vad det egentligen är som gäller. Så det måste ju vara ett stort bakslag för Trump-administrationen i de här förhandlingarna. Redan tidigare så är det väl så att man har sett att Trump har vikt ner sig i förhållande till Kina och själv liksom backat från de här 145-procentiga tullarna. Han tog ganska snabbt ett steg tillbaka när det gäller hotet om 50-procentiga tullar mot EU. Och det tyder ju på att administrationen ändå är oroad för att gå för långt fram. Och det i sig har väl stärkt motparter som till exempel EU att gett dem lite råg i ryggen kanske och stå emot Trump-administrationen. Om det nu är dessutom så att Trump-administrationen inte alls vet vilka lagrum de kan fatta beslut om tullar, så gör de ju ännu mindre effektiva i förhandlingen. Och det är ju svårt att nå en överenskommelse om man inte vet hur i slutändan de här tullsystemet kommer att se ut. Mm.
Elisabeth Koppelman, makroekonom på banken SEB.
Jag försöker se på det lite utifrån ungefär. Jag tänker en stumfilm från 30-talet. Att det går en sån här herre med kostym och käpp. Och han liksom visslar och är lite nöjd. Och så pang så får han liksom en flygel i huvudet.
Mm. Möt Rysslandskännaren Martin Krag.
Och så pang så får jag bland det dödligaste en människa kan drabbas av. Mm.
Lyssna på söndagsintervjun efter 8-nyheterna i P1.
Politik i Kulturnytt nu, Jens Möller.
Ja, Socialdemokraterna är ju samlade för partikongress och där tar kulturfrågorna ovanligt stor plats. Det säger Lawen Redar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
Det är dubbelt så många motioner på det kulturpolitiska området och det finns ett oerhört engagemang på den nuvarande kongressen.
Det handlar bland annat om public service, dess framtid och finansiering. Men det handlar även om studieförbunden, finansiering av kulturen samt barns tillgång till kultur och folkbildning. Ett svar på regeringens politik enligt Redar.
Det är kraftiga nedskärningar som sker med den här regeringen. Det är den svagaste kulturbudgeten på nästan 20 år. Så det är klart att det här väcker engagemang och frågor i vårt parti om att vi måste ha en helt annan inriktning.
Vissa frågor har avfärdats innan kongressens start, såsom förslaget om ett kulturbidrag liknande friskvårdsbidrag. Däremot blir det debatt om kulturskolan.
Den här verksamheten är under stark press just nu.
Ida Karkainen, riksdagsledamot för Socialdemokraterna från Haparanda, har lagt flera förslag om reformer inom kulturskolan.
Det är svåra ekonomiska tider för många kommuner. Det finns till och med kommuner som inte har någon kulturskoleverksamhet.
Hon vill öka kulturskolornas tillgänglighet och jämlikhet genom lagstiftning. Till exempel genom att göra verksamheten avgiftsfri och inkludera kulturskolan i den ordinarie skoldagen för de barn som bor på landsbygden. Och enligt Karkainen kan kulturskolan ha stor påverkan på samhället i stort.
Vi ser hur det har också gjort att många barn och unga får en vettig fritidssysselsättning. Vi har sett hur det verkligen har en effekt på många barn och unga.
Reporter här är Tobias Salam. Så film. Den amerikanska regissören Wes Anderson är känd för att färgsättning och scenografi är väldigt viktiga komponenter i hans filmer, som i till exempel The Grand Budapest Hotel. Nina Asanoy har sett Andersons nya film som heter The Phoenician Scheme.
Where's yours?
I don't have a passport.
Att se en Wes Anderson-film är lite som att få en fin present. Pappret är utsökt, rosa, pistagegrönt, mönstrat, kanske med stiliserade rosor. Som i nya filmen The Phoenician Scheme, där Kate Winslets dotter Mia Thrippleton spelar en ung nunna iklädd dok och röda läppar. Hon har en sovalkov, tapetserad med en gammeldags rosentapet. Och det är som ett dockskåp, fast bättre. Jag har stått på barrikaderna länge och försvarat Wes Andersons rätt att vara just estet. Men den här gången är faktiskt själva presenten en besvikelse. Benicio del Toro spelar en superskurk med 9 liv. Han kallar sig Judge Corda och har överlevt flera flygplanskrascher. Ständigt jagad, lite som någon av Mexikos knarkkungar. Och affärerna är ganska oklara. Det är dammbyggen och järnvägstunnlar och transporter och fabriker. Och han är rik som ett troll. Men som så många andra arbetsnarkomaner så har han försummat sina 10 barn. 9 pojkar och 1 flicka. Nu återknyter han med dottern Liesel med blekt runt ansikte, svart lugg och vass tunga. Hon utgör den här filmens känslomässiga centrum med i alla fall drag av mänsklighet i sin pappalängtan. Den enda i presentasken att knyta an till. Jag tycker fortfarande att Wes Anderson är underbar. Jag kommer att se nästa film och nästa och däremellan se om favoriterna. Men nej, den här var faktiskt lite tråkig.
Säger Nina Assanoy om Wes Andersons nya film The Phoenician Scheme som har svensk premiär idag. Och betyget, det blir en tvåa. Vid en nordisk jazzfestival i Tanzania just nu så får lokala musiktraditioner möta svensk folkmusik, jazz och hiphop. Det är den svenska organisationen Selam som står bakom festivalen.
Man kan använda det med begreppet som mångfald och liknande saker, men för oss har det alltid varit möte.
Teshome Wondimo är grundare bakom kulturorganisationen, som sedan snart 30 år har arbetat för att öppna de svenska livescenerna för musik från hela världen.
Här är alltså din studio.
Ja, välkommen.
Tack.
Marcus Price är DJ och producent och en av de svenska artister som spelar på festivalen. Han uppträder med musik från sitt album Beats på svenska. Och här möter folkmusik från Orsa, jazz och hiphop i Tanzania.
Det stora någonstans är ju att om två musiker möts och liksom spelar för varandra eller möts på något sätt och byter ut idéer och sådär. Och det i sin tur kan ju färga av sig i ens eget arbete då sen.
Tänk dig att vi får möta varandra och se vad vi kan berätta för historier. Den traditionen får inte dö ut.
Jacqueline Mapei Cummings, känd som Mapei, har rest flera gånger med organisationen. För henne är det ett sätt att bibehålla autenticiteten i sin musik.
Musik har blivit väldigt algoritmiskt, det ska passa in i ett visst format och det är inte det här handlar om. Det här handlar om själ och liksom rötter.
Reporter Tanja Ulriksson sist i Kulturnytt.
Med Jens Möller. Land- och sjöväder nu, Angelica Lundberg på SMHI. God morgon.
God morgon. Ett lågtryck befinner sig utanför Sydnorge och ska under det närmsta dygnet röra sig åt nordost över norra Skandinavien och bort till norra Finland. Det ger oss idag mycket moln och tidvis regn eller skurar på de flesta platser. Under helgen stabiliseras vädret tillfälligt av en högtrycksrygg. Södra Sverige får då en mestadels solig lördag medan moln och regn dröjer kvar över norra Sverige. Söndagen sen inleds med soligt väder i hela landet, men då vi har ett nytt lågtryck som rör sig norrut på Norska havet så drar det efterhand in både moln och regn. Idag är risken för skogsbrand stor eller mycket stor i delar av nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor i delar av norra Lappland. Prognos fram till i morgonbitti. Södra Götaland inklusive Öland. Molnigt med skurar. Idag 15-20 grader. I natt minskad molnighet norrifrån. Då 10-15 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Norra Götaland och Gotland. Mulet eller mulnande västerifrån och skurar passerar åt nordost. I eftermiddag uppehåll och molnen börjar spricka upp. På dagen 13-18 grader, vid ostkusten upp mot 20. I kväll och i natt klart till halvklart väder, i natt 5-10 grader. Sydlig vind som vrider till västlig med upp till hårda vindbyar. Hela Svealand, mycket moln och tidvis regn eller skurar. Idag 12-16 grader, men vid regn omkring 10. I kväll minskad molnighet, men skurar berör fortsatt Dalarna, Västmanland och Uppland. I natt mest klart väder och 5-10 grader. I norra Dalarna och nordligaste Värmland 0-5 grader. Sydlig vind som i eftermiddag vrider till västlig eller nordvästlig. Södra Norrlands kust och inland mest mulet och tidvis regn eller skurar. På dagen 8-12 grader. Under kvällen drar skurarna bort norrut och molnen spricker upp över Gästrikland och Hälsingland. I natt 4-8 grader, i Härjedalen och södra Jämtland 0-5 grader. Sydlig vind, i kväll tilltagande västlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter, mulet och tidvis regn. I natt kan det bli inslag av snö. Idag omkring 5 grader, i natt omkring 0. Sydlig vind, från i eftermiddag tilltagande västlig eller nordvästlig vind. Hela norra Norrland. I Tornedalen soligt eller växlande molnighet. Här på dagen omkring 15 grader. I övrigt mulet eller mulnande söderifrån följt av regn. Och 7-12 grader. I fjällen 2-6. Under kvällen och natten når moln och regn även in över Tornedalen. I natt allmänt 4-8 grader, i fjällen omkring 0. Då kan också snöinslag förekomma. Svag vind, i natt tilltagande nordvästlig vind. Så en sjöprognos med siktsammanfattning på samtliga farvatten, tidvis regn eller skurar med måttlig till god sikt. På Bottniska viken risk för dimma. Kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak. Utsikter till imorgon bitti. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 7-12 meter per sekund på Skagerrak upp till kuling 15. I natt väst eller nordväst 5-10. Värnen sydväst 3-8, i eftermiddag 7-12. I natt avtagande, i morgonbitti nord 1-5. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller sydväst 7-12, i natt något avtagande. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 6-11, i natt omkring väst. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, syd eller sydost 5-10, i kväll vridande väst eller nordväst. Norra Kvarken och Bottenviken omkring syd eller växlande 1-6 meter per sekund. Trevlig fredag!
Om en kvart ungefär om Asiens största försvarskonferens där även europeiska dignitärer är på plats, bland annat Emmanuel Macron som ska försöka sälja in EU som en mer stabil samarbetspartner än USA och Kina. Efter detta klockan 9:30 ring P1. Säg god morgon till Thomas Tengby.
Ja, men god morgon. Och god morgon alla ni som lyssnar. Och är det någon där som funderar på att vara med i ring P1 så kan jag ju bistå med telefonnummer, nämligen till vår sluss 020 22 10 10 är numret. De sitter och väntar på samtal nu. Vad ska vi prata om i dagens Ring P1? Ring och säg det. Så hörs vi sen.
Svensk ekonomi backar oväntat enligt experter. EU återinför tullar mot Ukraina och efter en hackerattack sekretessbelagda ritningar över Stockholms centralstation tillgängliga på Darknet. Morgonekot med Julia Brynolfsson. Färska siffror visar att svensk ekonomi minskat oväntat under det första kvartalet i år.
Ja, Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, minskade med 0,2% under det första kvartalet jämfört med kvartalet innan. Det här visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Siffran är en revidering av den preliminära statistiken som kom för en månad sedan. Då var bruttonationalprodukten oförändrad jämfört med det fjärde kvartalet. Ekonomer hade i snitt väntat sig att BNP skulle växa, om än måttligt, med 0,1%. Men det blev alltså en minskning. Enligt Statistiska centralbyrån är det så kallade fasta bruttoinvesteringar som drar ner ekonomin. Främst är det investeringar i byggnader och anläggningar som minskar. Antalet sysselsatta i ekonomin minskade med 0,1% och hushållens konsumtion minskade med 0,2%. Bättre går det däremot för varu- och tjänsteexporten. Där ökade exporten med 1,8%.
Rapporterade Ekonomiekots Filip Ramqvist. Tullsamtalen mellan Kina och USA är lite fastkörda enligt USAs finansminister Scott Bessent. I en intervju med Fox News säger han att man kommer behöva hålla fler samtal inom de närmsta veckorna och att det kan behövas ett telefonsamtal mellan USAs president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping. Igår pausade också en domstol i USA det stopp för tullarna som infördes tidigare i veckan, och Trumps tullar gäller alltså tills vidare. Och inom kort kommer EU återinföra tullar mot Ukraina i och med att det nuvarande avtalet löper ut i nästa vecka. Ett dråpslag mot det krigsdrabbade landet, säger den liberala EU-parlamentarikern Karin Karlsbro.
Att man går tillbaka till restriktioner, kvoter och tullar ger sammantaget den här chockeffekten.
Kort efter Rysslands fullskaliga attack 2022 enades EU och Ukraina om ett nytt avtal där man tog bort tullar mot Ukraina för att stödja landets ekonomi. Successivt har kritik mot denna frihandel vuxit fram, särskilt bland europeiska bönder som känt sig pressade av Ukrainas enorma jordbrukssektor. Nästa vecka, den 5 juni, löper avtalet ut. Man går då tillbaka mot det avtal som gällde före kriget bröt ut, med särskilda övergångsregler fram till årsskiftet. Det innebär höjda tullar och nya kvoter för Ukrainas jordbruksprodukter. Enligt Ukrainas regering kan detta minska deras intäkter med 3,5 miljarder euro per år. Liberalen Karin Karlsbro, som ansvarar för frågan om ekonomiskt stöd till Ukraina i Europaparlamentet, är mycket kritisk. Hon riktar särskild kritik mot den europeiska jordbrukslobbyn, där svenska LRF ingår via paraplyorganisationen Copa Cocheca. De har motarbetat frihandeln och bedrivit en rent ukrainafientlig politik, tycker Karlsbro.
Under lång tid, extremt aggressiv lobbyism från den europeiska jordbrukslobbyn.
Men EUs bönder köper inte Karin Karlsbros beskrivning av verkligheten. Budskapet från dem är att EU riskerar att försvaga sin egen jordbrukssektor om man inte reglerar handeln med Ukraina. Och Kristina Furustam, som är internationell expert på svenska LRF, tycker att villkoren i det ursprungliga avtalet med Ukraina också är gynnsamt för Ukraina.
Så jag tror man lite gör en höna av en fjäder faktiskt. För det här frihandelsavtalet som man går tillbaka till, det är ett väldigt långtgående och kraftfullt frihandelsavtal.
Si Holmgren, Stockholm.
Och Andreas Liljeheden i Bryssel.
Trafikverkets ritningar över centralstationen i Stockholm stals vid ett dataintrång i april och ligger nu tillgängliga på Darknet för vem som helst att ladda ner. Oskar Wilhelmsson är informationsansvarig på koncernen Spark Group som äger elföretaget Kraftkisarna som blev hackat.
Det är ett allvarligt dataintrång som har skett. Liksom. Så att vi tar ju detta på största allvar för att, som jag nämnt här tidigare, både titta på situationen som har uppstått och hur vi liksom kan hantera det utifrån från det som har skett från alla inblandade parter. Så fort den kommer till känna så hanterades ju liksom situationen utifrån de rutinerna vi har. Jag har tyvärr inte svaret exakt på när informationen nådde oss eller hur, på vilket sätt vi kunde se att det hade skett.
Det är hackergruppen Dragonforce som i april stal över 100 gigabyte data från Kraftkisarna. Mängder av dokument med information kopplat till deras uppdrag och deras kunder har nu lagts ut på Darknet, den del av internet som kräver en särskild webbläsare för att kommas åt och som ofta används för kriminell verksamhet. En av Kraftkisarnas kunder är Trafikverket och deras sekretessbelagda ritningar över Stockholms centralstation finns bland de läckta dokumenten. Ekot har tagit del av ritningarna. Där ser man centralstationens bangårdar med detaljer om ström som säkerställer att växlarna är isfria under vintern och information om var dagvattenbrunnar finns och kabelrännor och andra eldetaljer. Ritningarna utfärdades 2019 och sekretessklassades med motiveringen att informationen skulle kunna användas för att skada viktig infrastruktur om den kom i orätta händer. Men enligt Gustav Wallheden, säkerhetschef på område investering på Trafikverket, ser myndigheten annorlunda på sekretessen idag, även om man tycker att det är allvarligt att läckan skett.
Det är ju naturligtvis inte bra, men vi har gjort en menbedömning utifrån hur vi ser på ritningarna idag. Och med den nya säkerhetsskyddsanalysen vi har på Trafikverket så gör vi bedömningen att ritningarna, om de skulle lämnas ut, inte hade varit sekretessbelagda.
Gustav Wallheden på Trafikverket, reporter Isak Krona. I Charkiv i nordöstra Ukraina har minst 9 människor skadats i samband med ryska drönarattacker i natt. De flesta av dem i ett mindre samhälle utanför staden. Men även centrala Charkiv anfölls i vad som av stadens borgmästare beskrivs som en omfattande drönarattack. Och flyglarm utlystes också i flera andra ukrainska regioner. Intresset för att göra lantbruket i Sverige mer tåligt för kriser och krig är stort. Det märks när Jordbruksverket delar ut sitt nya stöd i år till bönder och yrkesfiskare. Och enligt myndigheten vill många säkra sin gård mot exempelvis elbortfall. Karin Nalbin är mjölkbonde i Mullsjö.
Vi ser ju att det är ett ändrat världsläge. Vi måste kunna hålla igång våra gårdar.
Och det kan vi till viss mån redan som det är. Men ska vi bibehålla produktionen så krävs de här satsningarna.
Ja, intresset för att göra lantbruket mer tåligt för kriser och krig är stort. Jordbruksverket delar i sitt nya stöd ut 124 miljoner kronor i år för detta till bönder och yrkesfiskare, men har fått in ansökningar på nära en halv miljard. Enligt myndigheten vill många säkra sin gård mot elbortfall genom att skaffa reservkraftverk eller batterier eller bygga större lager av till exempel konstgödsel och diesel. Men flera bönder som Ekot varit i kontakt med vill inte berätta vad just de sökt för eller skulle kunna tänka sig söka för eftersom lantbruket är hårt drabbat av stölder. Karin Albin.
Som det ser ut så brukar ju de här stöderna vara offentliga. Det blir väldigt lätt för dem som vill hämta diesel och se var de här stora dieseltankarna har beviljats någonstans. Så att det hade ju varit väldigt bra med en sekretess på de här.
Enligt Kristina Nigell på Jordbruksverket har inga stöd beviljats än och myndigheten utreder sekretessfrågan.
Det här kan vara saker som är stöldbegärliga, så det har vi med oss in i den analysen. Det kan ju vara att det blir vissa restriktioner på vad man kan få ut för information, absolut. Men vilken nivå det blir på det vet jag inte.
Kristina Nigell på Jordbruksverket. Reporter Henrik Damberg. En pojke i 15-årsåldern har dött av de allvarliga skador han fick efter en olycka när en A-traktor körde av vägen utanför Götene igår kväll. Det uppger polisen nu på morgonen. En man i 20-årsåldern som körde fordonet har anhållits misstänkt för grovt vållande till annans död, grovt vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Svenska forskare har hittat en ny bedövningsmetod som minskar smärtan vid insättning av preventivmedlet hormonspiral. En del upplever insättningen som oerhört ond, som 22-åriga Elsa Wolters.
Alltså jag kom så tydligt ihåg när de tog tag i den där livmodertappen. Alltså det kändes som att det gick en ilning genom hela kroppen. Och det får jag faktiskt rysningar på när jag tänker på, för jag blir så här, fy. Det gjorde bara fruktansvärt ont.
För de allra flesta är smärtan hanterbar, men vissa kan få extremt ont.